Du lyssnar på Dalai Lama av Bertil Lindner. Inläst av mig, Cecilia Walton Agrell. Dalai Lama som person. Mitt första möte med Dalai Lama var det mest dramatiska och gav också det starkaste intrycket av honom som person. I mars 1984 var det 25 år sedan tibetanerna reste sig mot den kinesiska ockupationsmakten som invaderat Tibet 1950. Upproret som bröt ut i mars 1959 slogs ner med militär makt. Så många som över 80 000 människor kan ha dödats med skott på gatorna, genom offentliga avrättningar och efter tortyr i fängelser. Dalai Lama och tiotusentals andra tibetaner flydde till Indien. Flyktingläger upprättades i norra Indiens berg och en del sökte sig till andra delar av Indien. Idag lever minst 150 000 tibetaner i exil, mest i Indien och i mindre utsträckning i Nepal och Bhutan. Tibetanska flyktingar finns också i USA, Kanada, Storbritannien, Schweiz, Norge, Frankrike, Taiwan och Australien. Minnet av de dramatiska händelserna 1959 skulle högtidlighållas i Macleod Ganj, en liten stad i bergen norr om Dharamshala i delstaten Himachal Pradesh, där Dalai Lama haft sitt högkvarter under större delen av exilen i Indien. Jag var då en tämligen okänd frilansjournalist baserad i Thailand, men hade i alla fall lyckats brevledes, det här var långt innan internet och e-mail, få en intervju med Dalai Lama. 30 minuter, maximum. Min fru Hsieng Nung, som är fotograf, och jag packade väskorna och reste till Indien. När vi väl kommit fram till Macleod Ganj var staden full av folk. Tibetaner hade kommit även från huvudstaden Lhasa och andra ställen på de vidsträckta tibetanska högländerna. De hade vandrat över Himalayas berg för att se den person som trots årtionden av kinesisk ockupation fortfarande är den de ser upp till, rent utav dyrkar. Det var lätt att se skillnaden på de tibetaner som vistades i Indien och de som kommit från Tibets inland. De förra var välklädda och såg relativt välmående ut, medan man kunde se att de inifrån landet kom från betydligt fattigare miljöer. En del var klädda i trasor, men de kastade sig på marken då de fick syn på Dalai Lama. Ledarna i Beijing och ockupationsmakten har inte lyckats övertyga tibetanerna om att de tillhör den större kinesiska nationen. Bönemöten hölls i de buddhistiska templen i Macleod Ganj, och det tibetanska ungdomsförbundet i exil tog tillfället i akt att sprida litteratur om Tibets kultur och historia. Givetvis publicerades även rapporter om vad det lidande folket fått utstå sedan upproret 1959 krossades. Ett dussintal journalister hade också kommit för att bevaka händelsen, men de allra flesta kom från indiska medier. Hsieng Nung och jag blev eskorterade av två säkerhetsvakter till en liten byggnad där Dalai Lama väntade på oss. Han sken upp när han såg Hsieng Nung och tilltalade henne på tibetanska. Vi förklarade att hon inte var tibetanska utan från Shanfolket i Burma, och det blev början på ett långt samtal som fick vakterna vid dörren att då och då påminna Dalai Lama om att intervjun bara skulle vara i 30 minuter. Jag pratar med mina vänner, sa Dalai Lama och viftade bort dem. Vi blev sittande med Dalai Lama i över 1,5 timmar. Först jämförde han och Hsieng Nung de burmesiska och tibetanska språken. De tillhör samma familj, den tibet-burmanska, som även omfattar dialekter som talas i nordöstra Indien, i Burmas gränsområden och bland bergstammar i norra Thailand. Hsieng Nungs modersmål är visserligen Shan, som är besläktat med thailändska och laotiska, men alla i Burma måste tala burmesiska i skolorna och i officiella sammanhang. Någon statlig undervisning på minoritetsspråken förekommer inte. Sedan kom det stora avslöjandet som jag aldrig sett återgivet i någon skildring av Dalai Lama och hans liv. När jag lämnade Lhasa ville jag egentligen inte fly till Indien. Jag visste att jag skulle bli